Hej, gott att se er. Här står jag med mitt honungsvatten denna vecka också. Som var här förra veckan vet att min röst är lite krasslig efter diverse förkylningar och hosta. Men det börjar gå åt rätt håll. Men jag kör fortfarande med halstablett och honungsvatten när jag pratar. Annars är jag tyst. Det är så man återhämtar sina stämband. Ni som var här förra veckan vet att jag då predikade och skickade med tre påminnelser inför 2023. Tre sanningar som vi kan luta oss mot, ta avstamp ifrån och ta med oss in i det nya året och tiden som ligger framöver. Sanningen att Gud faktiskt älskar oss på riktigt. Sanningen att Gud är trofast. Sanningen att Gud hör bön. Idag så vill jag försöka tala om och påminna oss alla om uppdraget. Om vår uppgift som församling att göra Jesus känd, trodd, älskad, efterföljd. Jag tror att de flesta av oss ändå upplever, eller kan uppleva, att vi lever i en liten orolig tid. Vi hör ju dagligen nyheter som men på olika sätt tenderar att måla upp en form av hotbild mot vår någorlunda trygga tillvaro här i Sverige. Och i en orolig tid som denna så tror jag vi behöver värna om att påminna varandra om det uppdrag som Jesus har gett oss. För när tider kanske blir svårare så tror jag att många människor kan ha en tendens att sluta sig. Att man värnar om att se om sitt eget hus. Jag tänkte på det morse, liksom kaoset kring toalettinköp när pandemin drog igång. Vittnar ju lite om den här tendensen hos människan när vi blir oroliga. Då laddar vi på med toalettpapper helt enkelt. Men vi som församling är ju faktiskt menade för någonting mer, eller hur? Vi är kallade att älska och även se vår nästas behov. Och vi ska idag gå till Johannes evangeliet 20 kapitel, så har du en bibel kan du slå upp det. Och vi ska främst uppehålla oss vid vers 21 och 22. Och innan det här stycket som vi ska läsa tillsammans så har författaren Johannes då berättat om att de har hittat att graven är tom den här dagen. Och han har berättat om Jesus tidigare under dagen har visat sig för Maria från Magdala. Och nu så får vi då läsa om hur Jesus visar sig för resten av lärjungarna efter sin uppståndelse från de döda. Och vi kan läsa då ifrån Johannes 20 från vers 19 till 22. Och då står det så här. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sade till dem igen, frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade, ta emot helig ande. Vi stannar där. Det första jag vill att vi ska notera i de här verserna, det är ju Jesu fantastiska hälsning, frid åt er alla. Lärjungarna, de är rädda och de är förvirrade, utgår ifrån efter de senaste dagarnas händelser. Och mitt i deras oro och förvirring så visar sig den uppståndne Jesus och hälsar dem med frid, frid åt er alla. Jag tycker det är en väldigt trösterik hälsning. Och en hälsning som jag tror att vi alla behöver då och då. Vi behöver höra då och då. När vi befinner oss i situationer där vi känner oss oroliga och kanske förvirrade över vad som händer. Den uppståndne Jesus som besegrat döden och öppnat för nya möjligheter visar att han är närvarande och ger av sin frid. På ett sätt så är ju fridshälsningen, eller den var en ganska vanlig hälsningsfras på den här tiden. Men man kan ju också se att det är en form av uppföljning av ett löfte som Jesus gav i sitt avskedstal tidigare i Johannes evangeliet. i kapitel 14. När Jesus förbereder lärjungarna för att han faktiskt inte kommer vara kvar hos dem så länge till, så lovar han att han inte kommer att lämna dem ensamma, utan sända den helige anden som en hjälpare. Och så säger han i Johannes 14 och 27: frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger, så känn ingen oro och tappa inte modet. Det är ju kanske inte så att vi alltid känner oss så fridfulla, eller? Jag vet inte hur ni fungerar, men jag tror att det är lite mycket begärt av oss människor att inte tillåta oss själva att känna oro då och då. Det hör liksom till den mänskliga erfarenheten i olika perioder att vi känner av oro. Men in i det som kan kännas oroväckande och förvirrat, så får också vi ta emot Jesu närvaro och hälsning. Att jag ska inte lämna er ensamma här. Min frid ger jag er, så känn ingen oro och tappa inte modet. Gud vill ge oss sin frid. Går vi tillbaka till Johannes 20 då, så kan vi se att efter sin fridshälsning så sänder Jesus lärjungarna med orden: som Fadern har sänd mig, sänder jag er. Fantastisk hälsning. Och det är ord som inte bara gäller lärjungarna som befann sig i samma rum, utan som även gäller oss idag. Vi är sända av Jesus. Den kanske mest kända bibelversen i Bibeln börjar ju med orden: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Jesus sändes till världen av Gud Fadern. Mission är ju ett ord som vi använder då och då. Det är ju grunden ett latinskt ord som betyder just sändning. Och mission, det är något som börjar med Gud. Han är initiativtagaren. Och i Bibelns berättelse så beskrivs det hur Gud egentligen satte igång en form av räddningsmission, egentligen direkt efter att syndafallet var ett faktum. Syndafallet är ju det vi brukar kalla, som beskriver den händelse som öppnade upp liksom för det destruktiva som vi alla upplever i tillvaron på olika sätt. Och vars konsekvenser då innebar en form av brustenhet i alla relationer. I människans relation med Gud, till varandras och till övriga skapelsen. Men redan i början av Gamla Testamentet så beskrivs Guds mission, om man använder de glasögonen, hans projekt att ställa saker och ting till rätta igen. Han överger inte sin skapelse, utan han arbetar för att motverka syndafallets konsekvenser och återställa frid. Och sändningen av Jesus till världen, det är en del av denna räddningsmission, kanske den största delen ändå. Men så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Eller som Jesus hälsar sina lärjungar: frid åter alla. Gud arbetar för att återställa frid och fred och helhet i tillvaron och i alla relationer som i olika grad präglas av en brustenhet. Så mission är alltså inte något som börjar egentligen när Jesus sen sände sina lärjungar efter sin uppståndelse, utan det börjar långt tidigare. Det finns som ett stråk genom hela historien. Guds kärlek som verkar för att återställa frid och fred och helhet. Och när vi talar om missionsuppdraget eller missionsbefallningen som vi ibland kallar det, så är det ibland nyttigt att poängtera att det i grunden faktiskt inte är vår mission det handlar om, eller kyrkans mission, utan det är Gud själv som är initiativtagaren och den som aktivt verkar. Det är Guds mission, det är Guds räddningsaktion som vi inbjuds och sänds ut för att delta i. Då kan man ju fråga, vad innebär detta? Man kan säga det, så innebär detta att Gud, han verkar faktiskt direkt i världen. Gud är redan verksam i människors liv och på platser där kyrkan kanske inte har nått den, gått den. Vi kan utgå ifrån att Gud verkligen vill nå människor på olika sätt. Och att han är där. Även om vi med vårt perspektiv kanske inte ser alltid på vilket sätt. För Gud älskar människor och Gud lockar och drar i människor på olika sätt med sin kärlek. Folk har andliga erfarenheter. Folk har drömmar. Vi har ju många sådana vittnesbörd, ibland från Mellanöstern särskilt. Gud ger drömmar. Och vi kan lita på och utgå ifrån att Gud verkar i människor på olika sätt. Gud, han har satt igång en vacker missionsberättelse av räddning, av försoning, av upprättelse. Det är en mission som kommer att fullbordas. Och i grunden så hänger det faktiskt inte på oss. Gud är inte begränsad till kyrkan så att han liksom behöver kyrkan. Men Gud inbjuder sin församling att vara med i det som han gör. Och Gud har valt att primärt använda sig av församlingen för att liksom föra sin mission framåt. Och det här är en fantastisk inbjudan att delta i den här stora och vackra berättelsen av försoning och upprättelse som Gud håller på att skriva. Vi inbjuds att haka på det som Gud redan gör. Och jag tycker det finns en form av vila i att se på uppdraget som Jesus sänder oss på utifrån det perspektivet. Att det är Guds mission, att Gud verkar på olika sätt och vi får haka på och delta i det som han gör. Så Guds mission som egentligen sattes i rörelse direkt efter syndafallets faktum fortsatte ju sedan med att fadern sände Jesus till världen. Guds mission fortsätter sedan med att Jesus i sin tur sände lärjungarna för att delta i den här missionsrörelsen. Och i Johannes evangeliets sändningstal, i Johannes 20 då, så säger Jesus, Jesus säger, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och det här lilla ordet som, det hintar ju om att Jesus sänder sina lärjungar på liknande sätt som han själv blev sänd. Församlingen är liksom tänkt att vara Kristi kropp som fortsätter Guds mission i världen. Där också Jesu liv tjänar som en form av modell för hur församlingen är tänkt att delta i den här missionen. Det finns väldigt mycket man kan säga här. Om hur vi sänds för att liksom göra det som Jesus gjorde. Och möta människor på det sätt som Jesus mötte människor. Och vara hans kropp idag. Men jag tänkte lyfta fram en sak som jag tycker präglade Jesu mission på jorden. Och det är att Jesus, han sändes som Guds älskade son. Och han var smord eller utrustad med den heliga ande. Innan Jesus börjar sin offentliga tjänst, innan han börjar liksom predika om Guds rike i både ord och handling, så döps han av Johannes döparen i Jordanfloden. Vi kan läsa en av de texterna från Matteus 3 och 16 har jag med mig idag. Den berättelsen finns ju många av evangelierna. Men där står det i alla fall att när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa det: detta är min älskade son, han är min utvalde. Ja, vad händer här egentligen? Gud, fadern, bekräftar Jesus i sin identitet som en älskad son och som hans utvalde. Jesus blir smord med helig ande för uppdrag som fadern har sänt honom att utföra. Så innan Jesus börjar sin offentliga tjänst, innan han börjar liksom undervisa, göra tecken och under och så vidare, så blir han alltså bekräftad som älskad av Gud. Och han blir smord, han blir utrustad med helig ande. Jesus sändes till världen som Guds älskade son. Och som fadern har sänt Jesus har vi blivit sända. Jesus, han är ju Guds son på ett speciellt sätt. Han är sonen med stort S skulle man kunna säga. Men Bibeln talar ju även om att vi också har blivit adopterade som Guds älskade barn. Och jag tror att om Gud skulle presentera oss för världen som han gjorde vid Jesu dop, så skulle nog hans ord också vara: detta är min älskade son, detta är min älskade dotter. Det är så han ser på oss. Och det är så vi är sända ut i världen som Guds älskade barn. Jag tror ändå att det finns en form av nyckel här. Att precis som Jesus börja med att ta emot Guds bekräftande kärlek. Vi älskar alltid för att Gud först har älskat oss. Eller det vi har fått som gåva kan vi ge vidare som gåva. Och världen är ju undernärd av kärlek på många ställen. Och det är svårt att ge vidare något som vi inte själva har tagit emot. Så jag tror att det är en god regel att vi behöver bli bra på att ta emot Guds kärlek. Och leva som de älskade Guds barn som vi faktiskt redan är. Jag nämnde det här förra veckan också. Men jag tror att det kan finnas ett nära sammanband, liksom ett samband mellan att ta emot Guds kärlek och att ta emot Guds ande. Det beskrivs ju att Gud är kärlek. Eller som det står i Romarbrevet 5:5, att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Det är väldigt vackert. I teologins värld så håller man ju väldigt noga fast vid att Jesus var Gud. Ja, eller de flesta i teologins värld gör det. Men man håller också fast vid att Jesus var fullt ut människa. Och det här att Jesus faktiskt var fullt ut människa, det innebär att han som människa var beroende av den helige anden för att utföra sitt uppdrag. Och när Jesus döps så blir han ju smord och utröstad för det uppdraget. Utan den smörjelsen, utan den liksom helige anden, så hade Jesus inte kunnat göra det han gjorde. Och även vi som människor är beroende av den helige anden för att kunna utföra det uppdrag som Jesus sänder oss på. Och i Johannes sändningstal här i kapitel 20, efter Jesu fridshälsning och sändningsord, så andas ju han på lärjungarna med orden: ta emot helig ande. Om lärjungarna ska kunna sändas så som fadern sände Jesus, om de ska kunna utföra det uppdrag som Jesus ger, så behöver de ta emot den helige anden. Utan anden ingen mission. Anden kan beskrivas som den smörjelse som Jesus ger sin församling för att hon ska kunna vara hans kropp i världen och fortsätta hans verk. Och samma smörjelse, samma ande som fyllde Jesus när han gick omkring på jorden är ju faktiskt tillgänglig för kyrkan idag. Är tillgänglig för oss idag. Och det är ju en väldigt svindlande tanke, eller hur? Eller en text som Lasse läste här i början är ju väldigt svindlande liksom. Samma ande som uppväckte Jesus från den döda är tillgänglig för oss idag. Johannes 15, vers 16, så säger Jesus så här: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Gud har utvalt oss. Tänk på det i veckan. Även det är ju en väldigt svindlande tanke. Tänk att Gud väljer att använda oss för att på olika sätt liksom utföra sin dyrbara och högt värderade liksom mission här i världen. Tänk att han har valt oss. Vilken värdighet Gud egentligen ger församlingen i och med detta. Att vi trots alla våra brister och emellanåt ändå ganska grova felsteg som kyrkan gjort genom historien, så har Gud valt att använda oss för att delta i vad han vill göra. Och det är egentligen väldigt vackert och stort. Och jag tänkte på det i veckan. Är det så att Gud i sin vishet och kärlek har valt att göra så? Att primärt liksom ändå använda sin församling för att utföra sin mission i världen? Då kan vi nog också vila i och lita på att vi faktiskt med ändå en viss framgång kan delta i detta uppdrag. Med den heliga andens kraft, vill säga, och hjälp. Vi kan faktiskt bidra till att visa på Guds kärlek i ord och handling och förmedla hopp i en orolig tid. Även om inte vi gör det helt perfekt. Så. Jag tror att det finns något helande och friskt i att vi som Guds församling här i världen i Sverige ännu mer får upptäcka att vi faktiskt är utvalda och sända till den här världen för att på olika sätt vittna om Jesus i ord och handling. Det är en del av vår identitet som församling. När jag gick på missionsskolan så fick vi ofta höra att kyrkan är mission, präntas in. Det är någonting som kyrkan är, inte någonting valbart. Jag tror att vi mår bra av att haka på det som Gud gör och vill göra i den här världen. Vi mår bra av att lyfta blicken från oss själva och hjälpa andra. Finns det flera forskning på till och med. Och den bästa hjälpen vi kan ge, det är ju att leda människor till Jesus. Och det här är något för alla egentligen. Inte bara de människor som vi kanske skulle kalla för evangelister, som har en särskild gåva där det bara händer saker, verkar det som. Men det här är någonting som är för alla egentligen. Alla är vi sända av Jesus. Och du och jag har som individer ett unikt nätverk egentligen och en unik erfarenhet av Gud. Och på vårt sätt, där vi är, kan vi bidra till att människor kan få smaka mer av Guds kärlek. Du är liksom Guds utsända representant till den arbetsplats eller den skola eller den familj bland dina vänner. De liksom sammanhang som du rör dig i. Så låt oss fråga oss själva, vilka har vi i vår omgivning, i vårt kontaktnät? Vem eller vilka ber du för i år att de skulle få möta Jesus och hans förvandlande kärlek? Vi ska också komma ihåg att Gud faktiskt redan verkar i människor på olika sätt och drar i dem. I början av året så läste jag en bok som heter Gräv där du står om vardagsevangelisation. Säg det snabbt 10 gånger. Någon som heter Arne G. Skagen. Jag tror att han är i FS-sammanhang, men hur som helst. En intressant tanke jag tyckte han lyfte, det var uppmaningen att lära sig att känna igen skördespråket, som man kallar det. För att liksom urskilja lite vilka människor som finns i vår omgivning som Gud kanske troligtvis drar i lite extra. Och som kanske kan vara redo för att ta ett steg närmare Jesus. Där vi då kan få haka på det Gud gör och komma med en inbjudan till att till exempel samtala om tro eller besöka en hemgrupp eller en gudstjänst eller gå en alfakurs eller någonting liknande. För Guds ande bor i oss och det märks nog mer än vad vi anar. Utifrån det så menar Arne då att vi kan fundera över vilka i våra kontaktnät, vilka är liksom väldigt positiva till oss. Kanske finns det några som delar med sig av sina problem till dig. Som, utan att de kanske är medvetna om, dras till någonting som du bär på. Det är exempel på vad Arne då kallar för skördespråket. Att lära sig känna igen de grejerna. För troligtvis drar Gud i de människorna. Och du kan finnas där som en representant för honom. Och inbjuda människor till att ta ett steg närmare Jesus. Och det finns ju olika redskap man kan lära sig för att bättre kunna berätta om Jesus. Men vi ska inte heller, tänker jag, fastna i att vi behöver gå en kurs för att kunna göra det. Vi behöver inte heller ha svar på alla frågor för att kunna berätta om Jesus. I grunden handlar det om att älska människor. Ibland tänker jag att i vissa fall kanske det till och med är bra att vi inte har svar på alla frågor. Bidra till en ödmjukhet i livet. Människor, alla människor är ju våra medmänniskor som vi både kan lära oss av och bjuda med att upptäcka det lilla som vi själva kanske har upptäckt i tron. Jag går för avslutning nu. Men jag tänker också att vi ska komma ihåg att det allra bästa vi har för att kunna delta liksom i Guds mission och utföra vårt uppdrag, det är alltid den helige anden. Utan honom är det egentligen lönlöst. Och med honom är allting möjligt. Den helige ande är vår hjälpare och vår vän. Den bästa gåvan vi har fått för att leva det här livet som vi lever idag. Och när vi tar emot Jesus och låter oss döpas så får vi ju den här gåvan. Anden flyttar in i våra liv. Men det finns även en uppmaning om att kontinuerligt låta sig fyllas med mer utav anden. Paulus han skriver i Efesebrevet 5:18. Låter uppfyllas av anden. Istället för att låta uppfylla er med alkohol, låter uppfyllas av anden. Ett bra alternativ. Jag vet inte hur ni känner, men jag kan faktiskt emellanåt ofta känna behovet utav mer av den heliga ande i mitt liv. Man behöver hans vishet, hans kraft, hans glädje, hans tröst, hans kärlek och så vidare. Vi behöver mer utav den heliga ande i våra liv och i vår församling. Och det ska vi be om idag. Vi kommer idag också erbjuda möjligheten att få besmord med olja här när vi drar igång efter mötet. I Bibeln är ju smörjelse med olja väldigt nära förknippat med den helige ande. Man smorde ju till exempel sina kungar och präster i Israels folk för att utrusta dem för deras uppdrag. Och till exempel kung David tror jag det står om att han blev smord med olja, så kom anden över honom och var kvar hos honom resten av det. Det är nära förknippat liksom med den heliga ande. Och om du vill så kan du få bli smord med olja idag som en bön. Och mer av den heliga ande i ditt liv. Och få det uppdrag som du står i. På din arbetsplats, i din skola, i din familj, bland vänner och grannar. Ditt du är sänd som Guds älskade barn. I all enkelhet och storhet. Men innan vi öppnar upp för bönestationerna så ska vi be tillsammans. Och sen så ska vi sjunga Här är jag, sänd mig. Där vi kan få gensvara på Guds kallelse att gå. Vi ber tillsammans. Ja Gud, jag tackar dig för den du är. Tack för att du älskar oss. Tack för att du älskar den här världen. Och tack för att du bjuder in oss att delta i det som du gör, Herre. Tack för din fantastiska mission, ditt fantastiska projekt om att upprätta det som är brustet. Om att återställa frid och fred och helhet i det som har blivit knas, Herre. Tack för det som du gör, Herre. Tack för det som du kommer fullborda på olika sätt. Och tack för den värdighet som du ger oss som församling att få delta i det som du gör. Och jag ber, kom helige ande och smörj oss för det uppdraget, Herre. Ge oss din kärlek för vår stad, för människor som finns i vårat kontaktnät på olika sätt, Herre. Ge oss din blick för människor på olika sätt, Herre. Låt oss få drivas av att delta i det du vill göra i den här världen, Herre. Kom helige ande och fyll oss med din kraft, med ditt mod, med ditt hopp, med din kärlek. Tala till oss på olika sätt. Jag ber att du skulle lägga personer på vårat hjärta, Herre. Som du vill att vi ska be för. På ett särskilt sätt kanske det här året. Att de skulle få möta din kärlek. Tack Gud för det som vi har möjlighet att få göra tillsammans som församling, Herre. Jag tackar dig för mathjälpen. För att det får vara en plats där vi i ord och handling kan få möta människors behov och visa på din kärlek. Låt det få bli så verkligen, Herre. Kom helige ande resten av den här gudstjänsten. Tala till oss, uppmuntra oss och sänd oss ut på olika sätt, Herre. Amen.